Då var det dags för ytterligare en podd på detta VM-äventyr och vi sparkar igång utan småsnack med vårt stående formulär. Var är vi någonstans, Johan?
Vi är på en regnig parkeringsplats utanför Domodedovo flygplats söder om centrala Moskva.
Vad är klockan och var i VM-schemat befinner vi oss?
22 rysk tid. Vi har kört väldigt mycket så man tappar klockan lite. Men vi bör väl ha en match mellan Japan och Colombia närmast i tid. Följt av matchen vi ska se senare idag på Spartak Stadium som är Polen mot Senegal. Mm. Också avrundas denna VM-dag då med, vad har vi då kvar där?
Då är det ju Ryssland, Egypten va?
Såklart, i Sankt Petersburg. Andra matchen för värdlandet helt enkelt. Mm.
Hur mår vi?
Jag mår rätt bra nu. Mm. Jag är hungrig och undersövd såklart. Mm. Senast vi spelade in så stod vi på en annan parkeringsplats. Mm. Fast då var det kvällssol, nu är det regn. Mm. Och det var i Nizhny Novgorod. Efter att vi var klara där så körde vi mot Vladimir, den här staden mitt emellan Moskva och Nizhny Novgorod. Det var lite jobbigt på vägen dit. Vi var attackerade av mygg. Och prövades kan man säga. Och så kör vi vidare idag då. Mm. Och har precis kommit fram. Så hungrig och lite trött men glad att vi är framme och ska bli kul att se Polen Senegal.
Mm. Har vi träffat Grant Wall?
Nej, det har vi inte. Nej. Kanske hygglig chans ikväll då igen. Han verkar hänga mycket i Moskva.
Jag tror det hela tiden.
Ja, men det är när vi är i Moskva.
Han lämnar ju inte sitt jävla hotell över Kreml.
Ja, vi får se. Jag tänker att han kan vara på Spartak Stadium.
Vad gör granen just nu?
Ja, han är väl tillbaka i Gelenchik kanske. Rehabbar och kostar väl på sig att njuta den här dagen med, skulle jag tro. Så är det. Offsides VM-resa, den gör vi i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza Rustica som tar 15 minuter i ugnen. Precis lagom alltså för att hinna med en halvtidspaus under en VM-match. Och apropå halvtidsvilor, den 30 november 2008 gick en skäckprydd Daniel Majstorovic till pausvila med sitt lag AIK Aten. När han kom ut i andra halvlek var bara mustaschen kvar. Orsaken till det, den är lite luddig, vi vet inte riktigt, men det fick i alla fall ingen effekt på resultatet. Inga mål gjordes före rakningen och inga mål gjordes med Musche heller. Mm. Vi säger tack till Dr. Oetker.
Ja, vi sa det då att det är Polen-Senegal ikväll för oss på ytterligare en ny stadion för oss. Du har inte varit där, Johan?
Nej, den är väl helt ny tror jag, Spartak Stadium.
Ja, har du inte varit där. Och vi är ju givetvis sugna på att se Lewandowski och Mané och sådär spela, men vi är nästan lika peppade på att se vilka som är kvällens FIFA Legends.
FIFA Legends, ja. Vi visste inte att detta existerade förrän igår. Mm. För före Sveriges match mot Sydkorea, när det laddades precis innan nationalsångerna, då dök det upp en FIFA Legend där. Jag tror först det dök upp en sydkorean, vars namn jag inte hann se. Mm. Men den andra kände jag igen. Det var Patrik Bjerred Andersson. Mm. Och som alltså då hade titeln FIFA Legend. Mm. Innan vi går in där lite vidare, är han en FIFA Legend? De syftar väl på VM då, gissar jag.
Ja, det är ju intressant koncept och begrepp FIFA Legend. Jag tror att skulle jag säga det till min son som är snart 8 så skulle han tänka på tv-spelet FIFA. Men här är det ju lite mer analogt då.
Ja.
Och det är alltså att man ska på något sätt ha gjort ett VM. Gissar jag.
Ja, men han har gjort ett VM för han missade ju 2002 och ingen kan ju ta ifrån honom hans bronsmedalj. Men för en neutral betraktare när de ska kika igenom, vem är dagens FIFA-legend? Mm. Patrik Andersson. Det är ju inte säkert att de kopplar honom så mycket till Sveriges eventuella brons. Brolin hade ju varit en FIFA-legend i sammanhanget, så kan man ju tycka.
Nej, precis. Men det som krävs, gissar jag då, det är att man måste givetvis ha nått en viss nivå. Man måste vara ett namn då som på något sätt har ett CV också som är lite skrytsamt i alla fall.
Ja.
Men man behöver nog inte vara en av de bästa. Man ska kunna föra sig i en kostym som Bjerre kan göra och ändå vara en lite av en minglare. Kunna gå runt med de här andra gubbarna i logerna och ändå representera sitt land och vara någon slags ambassadör utåt för FIFA.
Man ska ha lite karisma men får inte vara för skandalig. Jag tror inte Diego Maradona skulle kunna vara en FIFA-legend eller Asprilla eller så.
Nej,
finns det, och så finns det vissa med varumärken som är nästan lite för stora för FIFA. Jag tror inte Beckham blir en FIFA-legend. Men vad gör en FIFA-legend? Det vi kunde se av Bjerred igår.
Ja,
vad gjorde han egentligen?
Han intervjuas ju då några minuter innan matchstart. Och det var ju en intervju där ingen i princip på Nizhny Novgorod Stadium hörde ett enda ord från denna intervju. Och sen så satte han sig bredvid.
Han eldade på publiken lite också. Ah. Efter uppmaning från en ganska flåsig intervjuare så mm. säga några ord mot svenska klacken.
Och sen så gick han satte sig på VIP-platserna och där satt ju då igår också faktiskt Infantino då. Det högsta hönset i FIFA-huset.
Var han där?
Jajamän.
Det såg inte jag.
Och så ah. Karl-Erik.
Ja, det förstår jag.
Ja. Men det finns ju någonting här i också. Om man fått, ska vi nämna de andra namnen som vi har ändå sett dyka upp på de här VM-arenorna, de här inledande dagarna.
Ja.
Så har vi namn som Cafu, Casillas, Karpin, Nuno Gomes, Seedorf, Andreas Brehme. Det är väl de som vi har
sett hittills. Det finns säkert fler. De är ett Legends-gäng. Cafu där är väl S-et i leken kanske med sina många VM och flera guld. Men annars så stämmer det in ganska bra och utan att vara taskig mot de här legenderna då, som FIFA väljer att kalla dem. Så förutom de kriterierna du sa för att passa in i mallen så är det väl också en liten känsla av att de inte riktigt har hittat hem efter karriären. De är inte riktigt demontränare och de är inte riktigt sportchefer och de har inte valt ett helt annat liv. De vill fortfarande ha lite kontakt med absoluta toppfotbollen och gillar att föra sig i den miljön och så. Att de fortfarande letar på något sätt.
Ja, och det gör ju att man ändå någonstans, det växer ju en tanke i huvudet att är det så att det är en liten behind the scenes slags filantropisk verksamhet som FIFA bedriver, att man försöker hjälpa de här gamla legends som de i deras FIFAs värld är legends, som där de känner att Björn, han har inte riktigt ritat rätt efter karriären. Vi hjälper honom. Vi bjussar ner honom till Nizhny Novgorod och så får han ha det lite härligt här och få lite applåder och sådär.
Ja, vad ska vi tro om alltså legendslivet under det här VM:et? Det är säkert rätt glassigt. Mm. De bor garanterat bättre än vad vi gör. Och de reser nog inte med bil mellan Nizhny Novgorod och Moskva. Och får bo på rätt bra hotell och så. Ja,
bra matchplåta och så får de eller ett par tusen euro skulle jag gissa.
Dyker upp och gör lite framträdande. Jag kan tänka mig att de spelar en och annan Legends-match sådär kanske. Mm. Och mycket selfies och sådär. Så gör att de får känna sig lite mäktiga igen menar du. Brehme stämmer ju in på den för han har väl haft lite problem på riktigt med spoken.
Ja, absolut.
Och
menar Seedorf. Det känns ju som att det har gått bra för honom. Han tjänar sina pengar och det har vissa av de här andra spelarna givetvis också gjort. Men kollar man på hans karriär senaste bara halvår så han har fått sparken i princip 3 gånger tror jag det är. Senast var det från Deportivo La Coruña som han tog över i februari och sen i maj fick han sparken.
Och då tänker du att FIFA kliver in och...
Ah, man, Clarence. Let's call him. Let's make him a FIFA legend.
We need to cheer this guy up. Mm. Är det Seedorf som kan så otroligt många språk, va? Typ bäst i världen på det. Ja. Han kan så 9 språk.
Ja,
sånt där. Det är en bra egenskap att ha som FIFA legend.
Ja, precis. Och det är också så, jag menar... namnmässigt så är ändå Seedorf, han tillhörde en av de absolut bästa spelarna under sin generation och är faktiskt väl fortfarande den enda spelaren som har vunnit 3 Champions League-titlar med 3 olika lag, tror jag.
Ja, så kanske det.
Så han är ju en legend.
Ja, det är han väl, men det ska ju vara en FIFA-legend. Mm. Du hittar ju inte några extrema ögonblick med Seedorf från VM historien som sådär, det var verkligen där man förknippar honom med Champions League och då är vi inne på EFA och där finns det också legends. Mm. Jag har letat, möjligen är han här, men Christian Karembö var en Euro-legend.
Ja, han såg man ju hela tiden under EM 2016 va?
Ja, det är möjligt. Ja, var han där också? Då? Jag tänkte att han var där. Jo, 2016 var han där. 12 var Schmeichel en Euro-legend. Mm. Delade ut så här pris som matchens lirare och ställde upp i precis sådana här sammanhang. Mm. De passar väl in ganska bra. Karembö var den ultimata nästan. Det var han som delade ut pris som matchens lirare, kommer jag ihåg, till Mellberg efter att Sverige förlorade mot England. Och Karembö fick en liten chock för han hade ju sitt vanliga glassiga och swag i steget och tänkte det här blir lite kul. Och Mellberg var så som ett åskmål när han kom in, så Karembö liksom nästan flydde därifrån. Ja. Men säkert är Karembö här någonstans också.
Och det dyker upp nya legends här. Det kanske är det som sagt en ny legend ikväll här mellan Ponos eller Gallo. Jag skulle inte bli förvånad om en sån som Bundevinsenden, som man inte tänker på så ofta längre, att han dyker upp där i sin lilla ljusa, blonda man. Rätt stilig ändå, lite babyface fortfarande. Han har ju ändå gjort ett mål i en VM-final 2010. Perfekt namn.
Landon Donovan, tänker jag, är präktig nog. Han spelar ju fortfarande, men det är en sån som FIFA. De jobbar ju mycket med olika världsdelar och sådär också.
Ja, för det är också så. Det är intressant, för att man går ju inte på liksom de högsta profilerade ex-stjärnorna. Som Beckham till exempel. Det är lite över hans nivå. Han skulle kunna kliva in VM-finalen eventuellt, som var en FIFA Pro Legend. Som en ytterligare nivå. Nu ska vi släppa förbi en ryss här. Hello.
Hello. Hello. Hello. Everything good?
name is Said.
Said, you from Moscow?
Moscow.
Okay. Okay.
Какой компании? Senegal.
Senegal.
Senegal, Poland. Yes.
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 Bye bye. Nej, men han är ju lite över den nivån helt enkelt, Beckham, för att göra en sån här sak.
Ja, möjligtvis glider han in till VM-finalen eller något sånt där som du säger då. Jag tror ju också, om jag ska vara lite fördomsfull, att de här legenderna som är då FIFA Legends nu, att de även lever Legends-livet när det inte är mästerskap. Det finns ju många olika typer av...
Testimonielivet.
Ja, det är ju väldigt, väldigt besläktat med FIFA Legends-livet. Alltså man åker runt och spelar uppvisningsmatcher och hyllningsmatcher till någon spelare som slutar.
Ja, och jag blir ju så pass nyfiken på Bjärred så att jag börjar följa honom på Instagram. Och där ser man ju ett par intressanta saker. Han lever ju... Just nu lever han FIFA Legends-livet. Och det är mycket hashtaggar. Och hashtaggen Patrik Bjärred Andersson förekommer i varje Instagram.
Alltså han har sitt eget namn och smeknamn som en hashtag.
Ja. Ja, och så är det lite glatt så. Och sen så kan man också se då spår av det här testimonielivet. Att han åker ändå runt rätt mycket med Barca Legends.
Han är med Barca Legends också. Där får man ju ändå säga att han är ingen legend. Nej, det är FC Barcelona. Nej. Behöver inte skämmas för det han gjorde där. Men han är ingen Barca legend.
Nej, precis. Han är ju definitivt en Mönchengladbach legend.
Ja, definitivt. Och en Malmö FF legend.
Ja, Bayern München skulle man nog också kunna säga.
Ja, där är det hårt om hudet. Vi får fråga Karl Heinz. Ja. Han hade varit nyligen i Rumänien.
Vad var det gjorde han i Rumänien då?
Ja, men han spelade en Legends game. Det var det men han var där med Barca Legends. Men om det var Belletti som inte heller... Han är väl en legend för att han hade sin Champions League-final 2006 kanske.
Han hade sändenska i sig.
Han hade sändenska i sig. Jag vet inte vilka det var mer, men de mötte då en lite Romanian Legends. Någon slags kombination.
Petrescu och...
Raducioiu kanske. Stelea. Ja. Mm. Ja, de var bra legends.
Ja, det är fan bra gäng alltså. De skulle kunna turnera. Ja. I Sverige faktiskt. 94-gänget
ja,
i Sverige.
Ja, visst.
Va? Det är en bra grej alltså.
Ja, kanske vi skulle... ihop när vi kommer hem. Kolla vad Brynkenstjärna om han vill gå med på ett hörn. Ja, men där var han och spelade nyligen i Cluj, vilket får oss att tro att han lever Legends-livet även när det inte är VM. Mm. Och det är också, du vet, de här Legendsen att har en lottning, jag har lovat att hjälpa till med Euroleague-lottningen nu på torsdag, att de är med i någon lottning och den typen av uppdrag som måste göras. Mm. Och då är de gärna där och då kan de föra sig, som sagt.
Ja, men det är då, det så kan man konstatera att han lever Legends-livet, han lever ändå också testimonielivet. Men jag har också en teori här om att Bjärred välkomnar det här Legends-livet för att han har en liten masterplan. Och det är att köra liksom fast-tracken in i FIFA-pamparnas
territorium. Du menar att han siktar på någon form av board?
Ja, han satt och postade en bild på sig själv och han sitter under en jävla konferens som leder fram till att USA, Mexiko och Kanada ska få dela på VM.
Ja, just det.
Då sitter han där i ett jävla gäng liksom, i kostym och med öronsnäckar och tolk in i huvudet.
Hashtag Patrik Bjärred Andersson.
Yes.
Sen så att inte FIFA ska glömma.
Inför Chile-matchen, träningsmatchen i mars var det kanske, Sverige-Chile på Friends, då letar han upp Chiles motsvarighet till Karl-Erik.
Deras förbundsboss helt enkelt.
Sala heter han efter honom. Och står och tar en selfie med honom. Igår då på Nizhny Novgorod, då får han sitta på vid då, det högsta hönset då, Infantino. Detta är kanske det som gör att han slutar söka efter den här platsen efter karriären.
Ja, för
han har hittat det. Han vet vad han ska ha.
Ja, och då är han väl på god väg nu då. För jag kan tänka mig att en del av de här FIFA-legenderna, de är rätt nöjda med att bara... Jag har sett en del artiklar om Karpin. Valeri Karpin. Härlig gammal spelare. Lite sådär, den här typen av divirus som fanns på 90-talet med rätt snyggt långt hår och så. Han verkar inte riktigt ha siktet så. Han verkar rätt nöjd med att bara glassa runt. Men Bjärred är ju en ambitiös person, så han kanske har en baktanke och i värsta fall så blir det bara ett Legends-liv på VM och det är ju rätt härligt.
Ja, här, liksom. Och vet du vad, om det är så att vi skulle stöta på honom, till exempel om man kör på den här Legends ner i Sochi Tysklandsmatchen och vi springer på honom,
ja, då kan du inte riktigt fråga.
Men om jag ändå ställer frågan. Vi har pratat om min historik med Bjärred. Men...
Vi kan ju påminna bara om att varför han kanske söker sin plats. Alltså uttrycket som du nämner där. Du hade väl en rubrik på ett porträtt på Patrik Andersson som hette Ledare söker sin plats. Eftersom det nästan var förutbestämt när han var spelare och särskilt i slutet av spelarkarriären. Att han kommer få en viktig roll i svensk fotboll dagen han slutar. Mm. Antingen i Malmö eller i landslaget eller någon annan. Så har det inte riktigt blivit så.
Nej.
Istället är det brorsan som fick det.
Precis. Men om det är så att jag springer på honom i Sochi, så ställer jag kanske frågan till honom.
Ja, först måste vi fråga, hur är Legends-livet?
Ja, ja, precis. Men, och sen efter det, när vi har betat av den biten, för den är ju säkert mest intressant. Men sen ställer frågan, är det så här, Patrik, att du ändå har hoppat in i den här cirkusen för att du känner att det är en, liksom en räkmacka in i FIFA-kongressen? Vad svarar han då, tror du?
Den frågan behöver man inte svara på, för den frågan låter sig inte ställas.
Ja, det är det.
Ja, vad är bakgrunden till det?
Ja, det är ju när han får, vad är det för fråga han får då som inte låter sig ställas?
Det här är ju ett offside-reportage när han återvände till Malmö FF som Mats Svemann gjorde. Det som då kallades för Real Malmö, när de satsade väldigt mycket med Zlatan-pengar i ryggen.
Efter tontiden då?
Ja, när han vände hem då helt enkelt. Då var det ett stort porträtt på honom inför en säsong. Och då vet jag inte vad det var för... Om det var, för jag vet att han var lite kritisk till hur nivån var i MFF, att han trodde den skulle vara lite bättre. Om det var att VM pressade honom på det kanske, eller om det var något annat. Det var någonting han inte var så sugen på att snacka om. Och då sa han då flera gånger, den frågan behöver man inte svara på. Eller, för den låter sig inte ställas. Mm. Eller den frågan låter sig inte ställas. Det ställdes ju precis.
Ja, det är ju ett obegripligt citat.
Ja, men ändå så framstår det som ganska klokt. Så här, att han hade tänkt till. Och jag letade faktiskt, han kan inte kommit på det här själv. Det här är inspiration. Mm. Från något som han sett, men det verkar som att Bjärred var först med uttrycket, ja, men, frågan låter sig inte ställas.
Ja, men det är så klurig konstruktion av en mening att man blir ju helt perplex, man vet inte hur man ska svara. Jo, jag har ju precis ställt den ju. Du kan välja att inte svara på den, men den ställs.
Du kan säga inga kommentarer.
Den blir ställd.
Den låter sig inte ställas.
Ja, det är otroligt.
Ja, ja, men det finns ett djup i den som gör att man kan inte vinna mot Bjärred i det här läget.
Ja.
Men det är kanske det han skulle svara då, om du frågar om han siktar på någon form av FIFA-board. Måste bara, kommer du ihåg, jag har väl nämnt det, men jag är rätt säker på att man kan tänka sig att springa in i Peter Schmeichel här också. Mm. Du minns vad hans största intresse är.
Just det, vänta. Det var någonting med trummisa.
Det var ett väldigt specifikt
intresse. Ja, det var med trummisa. Det var att han hade ett intresse... Han gillade att analysera trumspelet i The Police efter att deras trummis, originaltrummis, hade hoppat av.
Nästan.
Var det inte?
Det var två saker som var roliga. Dels intervjun, att det var väldigt få saker han ville svara på. Ja. Väldigt harmlösa frågor. Så, I don't want to comment on that. Ja. Och sen bara, any hobbies? Så jag bara, yes. Drummers. And especially drummers who have played with Sting since the breakup from The Police.
Det var så... Ja, den frågan lät sig ställas. Hobbies, det blev bara svar.
Den frågan lät sig ställas.
I kväll så ska jag ju...
Nu har det blivit sol.
Ja, fan.
Det har gått från regn till sol på parkeringen utanför Demo de Dovo. Båda gott.
Båda gott inför kvällen och båda gott kanske för ryssarna då som tar sig an Egypten. Och de fick ju den här drömstarten i premiären 5-0 mot ett visserligen uselt Saudiarabien. Nu har vi varit i Ryssland i drygt 3 dygn. Det känns som en evighet, Johan.
Ja, det får man säga.
Vi har varit här enbart i 3 dygn och rest runt en hel del. Träffat många ryssar på både bensinmackar och kafeterier. Och
arenor och gator och torg.
Och vi har sett en del. Och jag tänkte att låt oss ändå fördjupa oss lite grann i våra första intryck av Ryssland som land och ryssarna som folk.
Ja, en grov generalisering. Och nu träffade vi faktiskt en ryss som dök upp här under inspelningen och ville hälsa. Och han var ju något av ett undantag.
Ja.
Kommer fram och vill hälsa på eget initiativ. För är det något som har varit tydligt hittills är att det händer inte. Mm. Man själv får gå fram, och när man går fram så möts man i regel av en väldigt surmulen uppsyn. Och en fascinerande ovilja att vilja gå en till mötes eller hjälpa till eller svara på en fråga.
Aha. Vi kan ta ett exempel från här om kvällen. Vi skulle stanna till vid en mack och köpa varsin flaska vatten och sen rulla vidare. Och jag sa och pekade på vattenflaskorna, la upp 2 fingrar.
Ja, först så försökte du kanske säga water.
Ja, water,
och det gick inte.
2 bottles. Ja. Ingenting. Så pekade jag och så gjorde jag 2 fingrar upp i luften. Och hon tar Coca-Cola-flaskorna.
Hon tittar också på dig som att hon hatar dig.
Ja, ja. Det är ju inte ens ett hej, inte konstaterar att jag är där.
Ja, det är inte tar känslan av att snart ska jag få lite pengar av den här personen.
Så tar jag fram 2 Coca-Cola-flaskor. Så no. Water, pekar jag igen. Så tar hon upp 2 flaskor och så kommer Daniel då. Kan ni ta en flaska till mig också? Så, three. Så visar jag med 3 fingrar då.
Ja, då var hon nära och nitade.
Ja, hon är liksom vansinnig nästan. Och sen då när jag ska betala så sträcker jag fram ett par, några rubel då. Vissa sätt inte har någon växel.
Först är de ofta arga för att om man vill försöka betala med kort. Mm. Och sen om man tar fram pengar. Det räcker med att det är liksom motsvarande svenska pengar, 5 kronor över beloppet, så har de ingen växel. Ja. Och blir arga för att man inte har betalat jämnt.
Nej, och jag försöker gå då och vara till mötes och sträcka upp en hand med massa sedlar och mynt. Så ta här. Hon bara står och tittar på mig. Och gör ingenting. Jag sa,
Det roliga, man måste inte kunna engelska, men hon liksom många andra, de kan ju liksom inte ens hello. Mm. Det är roligt då att hon samtidigt hade en t-shirt på sig där det stod på engelska wake me when it starts.
Ingen aning vad det betyder.
Nej, men den passade bra med hennes trötta och buttra uppsyn. Ja. Det roligt är också, för ibland försöker man ju säga saker, man måste också uttala det helt perfekt, har jag märkt. Ibland kan man få hjälp av någon som en volontär, någon FIFA-person som kan både ryska och lite engelska. Och så försöker man till exempel köpa vatten och sen så frågar de något på ryska, och då är frågan kanske, ska det vara med bubblor eller ska det vara utan bubblor? Och så säger man gas, with gas, fattar inget, och man säger så här gas, 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 någon står och nickar. Och sen så försöker den här som kan ryska förklara gas, ah, gas! Så här, det måste vara så extremt perfekt uttal, så här, gas, någon, så här, gas, ah, gas.
Ja, ja, precis. Men det är ju så lite grann att visst, det kan låta som att vi inte är superimponerade av ryssar, men det är
man. Jag gillar
man
dem då. Samtidigt.
Man gillar dem då, för de har ju liksom en butterhet i sig som en del tilltalar mig.
Någon slags humor ofta i sig, ja, som är lite precis. Svår att sätta fingret.
Och sen så blir man förbannad på dem. Som du säger, lite där med gas då, när man liksom höjer rösten.
Ja.
Då, de reagerar ju aldrig med ilska på något sätt då.
Ja, de är kvar i sitt grundbuttra,
ja,
lite kärva utstrålning.
Ja.
Det passar ganska bra med, jag lyssnade på en podcast. Jag har inte hunnit lyssna på hela, men den verkade spännande. Den handlade om ryska normer. Och specifikt när Ryssland skulle få sin första McDonald's-restaurang. Det var 1990 och det hade försiggått av ett enormt krångel. Jag tror ända sedan 84 så försökte McDonald's jobba för att få en McDonald's i Ryssland. Men det var ett helvete, framförallt för byråkratin. Det var på den tiden om en vanlig medborgare skulle köpa gäst i affären, så behövde man fylla i ett formulär. Och det var ett helvete. Men till slut så får de upp portarna till på Pushkin Square, tror jag, 1990. Och det blir succé bland kunderna. De är sugna på att äta hamburgare. Men det blir en kulturkrock, för att McDonald's-bossarna är desperata och tycker det är viktigt att personalen i restaurangen måste le mot kunderna. Och det blir en lång följetong på att det behöver vi inte alls göra. Och en före detta anställd där berättar i den här podcasten om att leende för oss när amerikaner log, för oss var det falskt. Mm. Att då betyder att man har någonting att dölja. Och dessutom, om man ska generalisera lite, så det var inte alltid så jävla garvigt i det gamla Sovjet. Mm. Hur man levde själv kanske. Så.
Nej, precis.
Jag har inte hunnit lyssna hela, men den kan jag rekommendera. Invisibilia heter podden. Mm. Och avsnittet om när McDonald's skulle öppna i Moskva 1990.
Fler Rysslandsspaningar lär följa kommande dagar. Jag tänker så, Johan, att vi ska snart packa ihop oss här och försöka ta oss in mot centrala Moskva. Men därmed så tänkte jag att vi måste ändå ägna lite tid åt den ryska fotbollen då. Vi har ju inte pratat så mycket om den.
Nej.
Och man kan säkert säga ganska mycket om den. Erik Niva skrev ett superlångt dokument inför öppningsmatchen mot Saudiarabien.
Vi kan väl börja med, om vi var inne i 1990 och McDonald's-restaurangen, att det är alltså precis i tiden för Sovjets upplösning. Och det blev tillåtet för ryska fotbollsspelare och andra idrottare att kunna ta sig utanför landet och tillhöra en klubb i väst, i övriga Europa. Och det gjorde ju många, bland annat Karpin småningom, Mostovoj, hans wingman, och flera andra också. Flera andra hamnade i Sverige. Vi skrev ju om Sergej Prigoda i vårt VM-nummer. Och de var ju ofta väldigt bra och kom från en tradition som var någon helt annan. Den generationen i sin tur inspirerade då nästa ryska generation, som kanske är Pavlyuchenko, Arshavin-generationen, att det går för ryssar att bli stora profiler i västklubbar. Så även de försökte ju, trots att lönerna började gå upp i rysk fotboll, så tog de gärna chansen för att visa sig. De ville spela i så bra omgivning som möjligt. Men så är det ju inte nu riktigt längre.
Nej, nu är det väl bara, tror jag, han som gjorde 2 mål i premiären mot Saudiarabien.
Cheryshev.
Cheryshev, som väl spelar i, är det i Spanien?
Han var i Villarreal om det inte har skett något klubbyte, och är det någon mer ryss som spelar i någon annan så får ni ursäkta oss, men inte det många inte. Nej. Det är i princip en inhemsk trupp.
Ja. Och svaret det, då på den frågan som låter sig ställas.
Den låter sig ställas, den behöver man svara på.
Varför är det så här då? Jo, det handlar ju såklart om att stålarna finns i landet, de behöver inte flytta.
Ryssland tilldelades det här VM-et 2010, och från det har det ju varit en skenande ekonomisk utveckling i den ryska fotbollen. Det har plöjt sin pengar och de har kanske inte alltid hamnat på de platser där de som mest behövs, kanske i ett gemensamt utbildningssystem och satsa på sådana grejer, utan det har gått i väldigt mycket i agenters fickor och i spelarnas fickor. Lönerna har skenat och har hjälpts åt av att det har gjorts sådana här våldsamma satsningar likt Anchi, och Eto'o kommer hit, Roberto Carlos, och får monsterlöner, och det drar upp lönerna i sin tur också generellt. Så att ryska spelare tjänar väldigt bra med pengar. En sån som Kokorin, som var given i landslaget men som blev skadad här inför turneringen, hans monsterlön i Dynamo Moskva, det är nog ingen klubb i England eller Italien eller Tyskland som skulle vilja betala så mycket för den, för hans klass, för den kalibern som han har. Och de strör ju pengar omkring sig på ett sätt som är rätt vulgärt. Kokorin deppade ju ihop efter att Ryssland gjorde en blek EM-insats senast. Men man försökte muntra upp sig genom att gå på Monte Carlos Casino och dricka champagne för 250 000 euro, tror han köpte champagneflaskor för. Det är en typ av vulgär vräkighet som provocerar kanske en del ryssar som inte har det lika bra ställt. Vi hade de här, nu kommer de väl inte med båda de här tvillingarna i Ryssland heller, men som också fick en massa kritik för att de hade de här födelsedagskalasen till sina barn, där de hyrde in björnar och lejon och riktiga lejon och sådär. Vilket också i sin tur kanske har gjort dem mätta, och att de stannar i utvecklingen och förlorar sin motivation. En sån som Tjagojev, som jag gillade så mycket när han kom fram, borde ju nästan ha varit en världsstjärna vid det här laget. Nu är han fortfarande bra spelare i CSKA, men många har liksom kanske inte riktigt tagit det här sista klivet. Nej, även om Ryssland var positiva efter Saudiarabien-premiären då.
Om man då vill ändå på något sätt göra något annat än och kritisera och ifrågasätta och dissa det som pågår i rysk fotboll just nu, så är det ju tacksamt att backa bandet rätt många år, för att rysk fotboll har varit en av de stora, ska man säga, influencers i världsfotbollens historia. Och om man går tillbaka, om man pratar om Barcelona idag eller om man pratar om Pep Guardiolas Manchester City, så brukar man prata om att men det var Cruyff. Och innan Cruyff så var det den gubben som heter Rinus Michels och hans holländska totalfotboll som var grejen. Men backar man ytterligare ett steg så kommer man till en gubbe. Kommer man hit och så kommer man till Boris Arkadjev.
Ja, absolut.
Vad har du på Boris Arkadjev, Johan?
Jag hade inte så mycket innan vi läste en artikel i, var det danska Morgenbladet?
Nej, det är faktiskt norska Morgenbladet.
Ska hålla mig borta från danskan ett tag, känner jag, efter fadäsen med Heldig.
Vi vet om Heldig att det inte betyder... Betyder det inte?
Det betyder inte dålig, utan tursam. Vi behöver inte fler mejl.
Nej, vi vet detta. Vi skärper oss.
Nu testar vi Norge istället. Ja, men vi läste en artikel där som handlade om rysk fotboll och hur de har influerat andra. Och då tog man upp den Boris Arkadjev, som kanske är då den som man borde titta på mer än när man bara ska prata om Rinus Michels och hans Ajax och totalfotbollen. Bakgrunden är, Moskva för fotboll är och har varit ända från början jättepopulärt i Ryssland. Därför kan man ju fråga sig varför de kanske inte har vunnit mer och varför de inte är bättre nu. För det är faktiskt den största sporten. Man kan tro hockey eller ishockey eller sådär, men det är fotboll som är störst. Jag såg att redan före första världskriget så fanns det 200 klubbar i Ryssland som var existerande och som tävlade mot varandra. Och på 30-talet så kom det ett baskiskt lag hit. Basque Legends.
Men de var ute på en liten Europaturné när de skulle försöka upplysa andra nationer om deras situation då i Spanien och deras kamp för frihet och erkännande och så. Så då var de i Sovjet 37, och då var det Boris som var tränare för någon Moskvaklubb.
Jag tror att han var för Dynamo Moskva.
Ja, kanske då.
Eller så var det där han hamnade sen. Ja. De fem viktiga Moskvaklubbarna som bör nämna är Dynamo Moskva, som alltså är KGB:s lag, lite slarvigt, underrättelsetjänsten.
Precis. CSKA Moskva, som är arméns lag. Vi har Torpedo Moskva, som jag tror är biltillverkarnas klubb. Vi har, vad har vi glömt?
Ja, vi har ju
Spartak Moskva.
Spartak Moskva som väl är livsmedelsarbetarna från början.
Ja, precis.
Och fack.
Ja, jag tror det.
Mm. Och så har vi väl också Lokomotiv förstås, järnväg då. Ja, och så har vi Dagdrivarnas lag.
Det borde ju vara så.
Ja, det var kul om det fanns ett slackerlag. Så.
Ja, precis. Men Boris han traskade då ner till den här träningen med basken och blev så fascinerad och så inspirerad att han hängde där några dagar.
Ja, men det här var en enorm grej. Det var ju vanligt för att just klubblag åkte ut på den här typen av turnéer. Och de kunde vara stora. Och i Sovjet var det här en enorm grej när baskiska stjärnlaget kom hit och skulle spela matcher. Och de spelade då mot alla ryska toppklubbar, inte bara i Moskva. Och väldigt många intresserade sig, och det gjorde man även från politikernivå och från regeringshåll. Och det slutade inte bra. Det slutade med att baskerna var överlägsna och med något undantag i princip förnedrade de ryska klubblagen. Mm. Så det blev pinsamt och skandal nästan, för att det var väldigt viktigt för propagandan då att man inte skulle tappa ansiktet och se dålig ut. Vilket man då sannoliken gjorde mot Basque Legends. Och då satt Boris Arkadjev och såg de här matcherna och träningarna, och hans slutsats blev att det beror inte främst på skillnad i individuell kvalitet att vi får så mycket stryk, utan det har med formationer och taktik och spelsystem att göra. Och så började han experimentera.
Ja, precis. Och han kom fram till att ett system där spelarna bytte positioner med varandra på planen. Alltså, innan så hade man då bara ett bevakat område. Var man en ytterback? Vad hette en ytterback förr i tiden?
Ja, var man en ytterhalv? Eller är det bandy? Man var centerhalv och inneback och...
Ja. Nu skulle vi haft Jesper Högström i baksätet.
Ja, men ofta hade de ju bara två backar. Alltså 2-3-5-systemet var ju vanligt på riktigt.
Ja, absolut.
Ja, dominerande systemet VM 58 tror jag.
Ja, precis. Men det var lite grann så att spelarna skulle ha lite mer flytande roll, och man skulle kunna bryta in även om man var en centerhalv, så skulle man kunna hoppa in i planen centralt, och man skulle kunna göra liksom lite ett tvåvägsspel och sådär.
Ja, den här Arkadjev sa i någon intervju att hans stjärnspelare sen i Dynamo gick till vänster, men han gjorde sina flesta mål från höger eller från mitten, att det skulle bli svårare att läsa och bättre fart på bollen och ett mer flyfotat spel helt enkelt.
Ja, och därmed så fick de sina succé, och jag tror att det var 45 kanske sista året på andra världskriget så drog då Boris lag till England för någon vänskapsmatch, och där skrev då den brittiska pressen att oj, det ryska fotbollen ligger ju år för oss i sättet att spela och tänka fotboll.
Då hade ändå, ska man veta, väldigt många av ryska duktiga spelare kallats in i kriget och stupat.
Absolut. Och där kan man då säga att där satt ju det här igång, för att det man ska säga med Boris också, Arkadjev, det var att många menar, fotbollshistoriker, att han var egentligen den första som började spela med en fyrbackslinje. Och det här ledde sedermera till 4-4-2-systemet, som var en annan ryss, en Moskva-född ryss som tränade Dynamo Kiev.
Just det, som då var sovjetiskt.
Precis, ja. Och han anses var den första som spelade 4-4-2. Och detta var, Dynamo Kiev var ju överlägsen och blev överlägsna sovjetiska mästare på den tiden.
Och ett av Europas bästa lag.
Ja, precis. Och det satte sina spår. Och då har vi sådana som Bob Houghton och de som kanske då visste de hade växt upp med att de hade börjat experimentera med fyrbackslinjer och sådär, men alltså kommer de till Sverige och så blir det 4-4-2, så har vi Lars Lagerbäck.
Ja, så tog väl de sin egen touch på det, för jag tror att Dynamo Kievs 4-4-2, det var inte det stela 4-4-2 som man kanske förknippar med Houghton och Hodgson. De förde ju in det där extrem press och massor offside-fällor och så, utan det var just det här flyfotade med positionsbyten. Först från Boris och sen vidare till den här Dynamo Kiev-tränaren.
Viktor Maslov heter han.
Och som då inspirerade Rinus Michels då i Amsterdam och med Ajax och så vidare. Det är rätt roligt i den här artikeln med den som vi läste i norska tidningen, hur skribenten han vill döda myter, och så tar han upp en rätt berömd fotbollsbok som heter Brilliant Orange, skriven av David Winner, som alltså handlar om holländsk fotboll och hur den blev så dominerad, och väldigt mycket om totalfotboll och Rinus Michels. Och där så vill han föra fram lite teser, och då menar den här, jag tycker vi ska nämna skribentens namn i den här norska artikeln, för han har ju ändå hjälpt oss rätt mycket här. Han heter Marius Lien. Han är lite allergisk mot när man vill lite förklara olika typer av taktiska, varför ett land spelar som de gör, med lite så här fina förklaringar att det beror på hur samhället ser ut och så. För David Winner för fram i Brilliant Orange-tesen att den holländska totalfotbollen, när de bytte plats och så, att den kom sig till exempel av att Holland var så tätt befolkat. Mm. Det var så liten yta så de fick hitta vägar. Skitsnack, tycker Marius Lien. Det är för att någon hade inspiration någonstans ifrån, helt enkelt. Man behöver inte koppla allt till hur ett ett land ser ut. Man kan spela fotboll på ett sätt ändå. Men det här ryska som vi fick se och som sen blev väldigt inflytande då också i Sovjet med den här snabba och med mycket positionsbyten. Den kan man ju se nästan i alla ryska lagsporter när de har varit som bäst. De lite äldre lyssnarna som gillar hockey och som minns Sovjets och deras drömfemma. De minns ju ett extremt kreativt spel med fart. Och jag tyckte alltid det var roligt att den stod i sån kontrast till... Där kan man ju säga, de var ju ryssare på det sättet att de blev ju knappt glada när de gjorde mål. Men den kan man se i bandyn och när man kunnat se i hockeyn. Och faktiskt när Ryssland var som bäst senast, vad ska man säga, senaste stora landslagsframgången, det är väl EM 2008. Och då var det ju faktiskt på ett sätt som var... om inte spanskt, så väldigt snabbt och med de här där offensiva ytterbackar och positionsbyten och jätteunderhållande spel. Så det är så de kanske bör spela då.
Och vilket land kom Rysslands tränare 2008 från?
Ja, perfekt ju. Hiddink, Holland.
Exakt.
Där knöt ihop en säck, ja. Okej, vi får se nu senare ikväll om Ryssland mot Salas Egypten spelar den här flyfotade Arkadjev-fotbollen. Och jag vill säga innan vi slutar, jag är väldigt stolt över dig. För jag vet att du inte mår så bra just nu och att du har lidit. Och jag har ju sagt innan att det här är nästan mest fram emot med Ryssland. Att du ska ta dig igenom sådana obekväma saker. Sunkiga hotellrum, dåligt väder, FIFA-strul. Nu har du suttit först i regn och sen i stekande solsken. Och det är närmare 40 grader där inne. Och du ser att du har velat bryta. Men jag kände att vi hade en bra podd på gång. Och jag tvingade kvar dig i bilen.
Det som säger mig nu är att jag sticker ut mitt huvud genom fönsterrutan här. För att det är så jävla... Det som har hänt här under de här 40 minuterna som vi har babblat. Det öste ner alltså. Det verkligen öste ner. Och nu är det strålande himmel, 40 grader varmt alltså.
Ja, och jag vet ju att du har ju själv sagt att du skojat om att du har låg smärttröskel. Eftersom fotboll alltid brukar snacka om hög. Aha. Och jag vet att dina trösklar kan vara lite låga. Så dagens hjälte för att du tog dig igenom det här. Jag tror att lyssnarna är att gratulera.
Vi tar riktning mot Spartak Stadium. Hörs imorgon i podden igen. Vi hörs på tvåden under dagen och vi hörs säkert på bloggen VM-dagboken också. In på offside.org för att ta del av allt detta som vi hittar på.
Och Offside Legends. Ciao!
Hej!